Så där, då säger vi återigen hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi skriver idag tisdagen den 21 juni. Vi spelar lite tidigare än vanligt. Det är trots allt midsommarafton på fredag. William Eriksson heter jag som sitter här framför mixerbordet och med mig har jag precis som vanligt Stefan Wahlberg. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är ju snart midsommar som det heter och då har vi redan nu börjat sondera i de dryckenskaper som kan inmundigas till matjessill och annan typ av sån här midsommarmat. Och det är små, starka flaskor.
Ja visst, nubbe och sill blir det. Men jag hörde att till följd av den här inflationen som råder och det världsläge som råder så ska midsommarmaten tydligen vara den dyraste midsommarmaten som svenskarna har fått köpa på väldigt många år. Har du märkt av det i butikerna? Jag kan ju tycka att jag har märkt av en prishöjning på vissa typer av varor sedan kriget i Ukraina inleddes, men jag har inte tänkt på just midsommarmaten.
Nej, alltså jag tror inte Systembolaget ännu har höjt trots att en stor del av deras starkare utbud åtminstone består i sån spannmålsodling som Ukraina ju var en av de största på i världen. Så att Putins misstag här är slående även i midsommarsammanhang.
Jag läste någon debattartikel här skriven i veckan av några företrädare för livsmedelsbranschen. Och jag vet inte exakt vad de hade för position, om de var på typ Svenskt Näringsliv eller vad de var på för någon organisation. Men de hävdade att livsmedelskedjorna, alltså ICA och Willys och Hemköp och vad det nu kan vara, Coop och så vidare, inte är tillräckligt snabba med att höja priserna, vilket i sin tur då drabbar exempelvis bönder för att de får inte tillräckligt mycket betalt för det som de producerar nu när allting blir dyrare att producera. Vad tror du om det?
Alltså det är allmänt sett så är det ju en märklig, konstig prissättning vi har och i många, många decennier har haft i Sverige när det gäller mat. Vi har tre stora, riktigt stora konkurrenter som man kan ifrågasätta hur mycket de egentligen konkurrerar. Det är Coop, ICA och Axfood med sina olika butikskedjor. Och Europa har ju gång på gång hamnat, eller förlåt mig, Sverige har ju gång på gång hamnat väldigt högt upp i den europeiska listan över dyr mat. Och huruvida svenska bönder får betalt för det de gör eller inte är inte så avgörande för att vi ska kunna behålla ett, ja, livsmedelsproduktionen i Sverige. Sen är det väl också så att bönderna får väl så att lära sig att ta betalt. Normalt när man säljer något så får man ju inte betalt utifrån vad köparen väljer att betala utan vad man själv sätter för pris. Så att det är lite åt det hållet också.
Ge och ta helt enkelt. Jag tänkte att jag skulle inleda den här podden med att ge en lite mer nyanserad bild av det åtal och de omständigheter som har framkommit under den här rättegången eller huvudförhandlingen ska vi säga för att vara juridiskt korrekta, där de så kallade kungen och prinsen, de två tidigare advokaterna, står åtalade för en rad grova brott. Jag har suttit med i sal 1 vid Södertörns tingsrätt och live-rapporterat därifrån under några dagar och jag tänker bara att eftersom vi har pratat så mycket om advokater i allmänhet och om de här två männen i synnerhet så kan det vara på sin plats att även nyansera bilden kring det här åtalet lite grann. Och under de här tre första dagarna som jag då har bevistat i tingsrätten så har det bara gällt anklagelser som har riktats mot den så kallade kungen. Det har rört en åtalspunkt gällande skyddande av brottsling, grovt brott, och det har rört den här mest allvarliga åtalspunkten, nämligen den om förberedelse till mord. Och när jag igår måndag satt och lyssnade på såväl åklagarna som försvarare Slobodan Jovicic pläderingar så gick jag nog ändå därifrån med en känsla av att jag inte helt övertygad om att den i media och även på Dagens Juridik kallade kungen kommer att dömas för allting som han är åtalad för. Man kan säga så här, när det gäller mordförberedelsen så påstås ju han då ha varit en person och varit en del i en brottsplan som handlar om att en person som har ett pris på sitt huvud ska dödas av en annan person inne på anstalt. Och den här exadvokaten kungens roll ska då ha varit att han skulle varit den som har samlat in pengar från olika personer inom olika kriminella grupperingar i Stockholmsområdet, sen varit den som ska ha förvarat de här pengarna, och sen när det här påstådda mordplanen då skulle ha gått i lås så skulle han vara den som betalade ut pengarna till de som skulle ha betalt för att ha genomfört mordet. Man kan säga så här att inget mord skedde, inget mordförsök skedde, och det som är ett problem för åklagarna att bevisa, vilket Slobodan Jovicic också tryckte mycket på under sin plädering, det är att det finns ingen bevisning överhuvudtaget bortsett från några enkrochattar som tyder på att det har samlats in några pengar. Man har till och med tagit in andra förundersökningar som har rört brott på ett växlingskontor i Stockholm som man påstår kan ha varit intressant och där pengar eventuellt skulle kunna ha förvarats och växlats, men där har man inte hittat några pengar som kan knytas till de här påstådda mordplanerna. Så att det är väl inte helt säkert att han kommer dömas på den punkten. Vad säger du, Stefan? Är det viktigt, tycker du, att man så här i efterhand följer upp mål som vi har pratat så mycket om i podden här och ger en lite nyanserad bild egentligen av vad som kommer fram? För det är ju rätt, kan ju vara mycket saker som kommer fram i en rättsprocess som man liksom inte får med sig när man bara rapporterar om Dagens Juridik eller andra mediers medierapportering om ett case.
Ja, det här är just essensen av den kritik som media i stora mått förtjänar. Att man är väldigt, väldigt dålig på att följa upp och att nyansera. Man har alltid blicken framåt och väldigt sällan tittar bakåt. Och det gäller i största allmänhet, men inte minst när det gäller den här typen av rättsfall. Man är snabb på att rapportera när brott har blivit begångna och när människor är gripna och när åtal är väckta och förundersökningen blir offentlig och möjligtvis när någon döms och sådär. Men om någon sen frias i en senare instans, i en högre instans som hovrätten och så här, så brukar inte alls se samma, som bekant, stora uppmärksamhet som när brottet begicks eller när åtalet väcktes och sådär. Och det där är på många sätt, precis som du säger, det är inte bra att det är så. Därför tycker jag att det är bra att du sitter här och pläderar i närmast nyanserande mening, i vart fall att allting inte är så självklart som möjligtvis det påstås. Du var ju själv på rättegången och har ju full kompetens att kunna i varje fall nyansera bilden. Sen hur det slutar, det vet vi alla att det är omöjligt att många gånger svara på i förväg. Men bara det att det finns de här nyanserna är ju någonting som inte tidigare har framgått, om jag uttrycker mig milt.
Något som jag tycker verkligen att jag tar med mig därifrån, det är ju dels under den första dagen, eller om det var under den andra dagen, det spelar egentligen ingen roll, så uttalade ju sig den här ex-advokaten själv under ett förhör och sa ju då att han förtjänar ju inte advokattiteln. Han vidgick att han hade använt sig av en enkrotelefon och skickat vissa meddelanden. Han medgav också att han hade läckt ett hemligt häktningsprotokoll via enkrochatt i ett specifikt ärende. Under sin slutplädering så sa ju Slobodan Jovicic också att han har full förståelse för att många pekar på att det behövs göras en genomlysning av advokatrollen, försvararrollen framför allt. Han har också full förståelse för att saker och ting kanske kommer att behöva stramas åt i framtiden, och han vidgick också på något sätt att försvarbranschen inte är densamma idag som när han blev advokat själv. Men mycket av den här huvudförhandlingen har hittills handlat om misstankar om väldigt grova brott som är riktade mot den här kungen. Och när man då pratar om de här eventuella och konstaterade advokatetiska snedstegen som han har begåtts, så är det någonting som nästan viftas bort under en sån här huvudförhandling, för det är liksom inte relevant. Det är utagerat från advokatsamfundets sida och man kan liksom inte dömas för brott för att man har begått advokatetiska övertramp. Men det är också intressant, för de här advokatetiska övertrampen som blir perifiära i en sån här rättegång, det är ju extremt allvarliga saker som man, i ett fall där en person inte hade varit åtalad för grov brottslighet, hade du och jag suttit här och pratat om sådana advokatetiska snedsteg så hade vi bara häpnat.
Ja, det finns ju grader i det så kallade helvetet också i de här sammanhangen, och det är ju inte bra. Alltså vi har ju ägnat åtskilliga timmar åt att diskutera advokatetiska snedsteg och övertramp och allvarliga händelser och så vidare. De här brottsanklagelserna är ju då, det är inte en gradskillnad, det är en artskillnad att åtalas för så här grova brott som har så maxstraffet i vart fall i teorin är upp till livstids fängelse, även om det aldrig skulle bli aktuellt vid en fällande dom kanske. Men det finns ju, det är två olika kategorier där, det ena är straffrättsligt och det andra är just disciplinärt. Jag vet inte vad man mer kan säga om detta än att vi har all anledning i just den här podden, i Dagens Juridikpodden, att diskutera de här frågorna när det gäller, om man säger inom citationstecken, bara slutcitat advokatetiska övertramp och inte då så här allvarliga åtal.
Nej, men jag tycker också att det finns en anledning att lyfta att åklagarna har ett nyckelvittne i det här under åtalspunkten som gäller just mordförberedelsen. Det är en person som sitter på livstidsfängelse själv på en anstalt som då har berättat för kriminalvårdspersonal om de här påstått förestående mordplanerna. Och han har ju då tidigare haft kungen, om vi kallar honom det då, som offentlig försvarare, som sitt ombud, som sin advokat. Och han sa under ett vittnesförhör här i veckan att han valde honom som advokat för att han visste att han var en person som så att säga kunde föra ut meddelanden från anstalten till andra personer utanför. Jag tycker det också sätter fingret på någonting som är extremt viktigt. Jag har så otroligt svårt att tro att det bara skulle vara två stycken av alla brottmålsadvokater i Sverige som arbetade på det sättet. Det vore ju fantastiskt för advokatsamfundet naturligtvis, och det vore ju fantastiskt för allmänhetens förtroende för rättsväsendet om man nu kunde säga att nu har vi tagit bort de enda advokaterna som inte håller sig inom de här givna ramarna. Men vad skapar det för problem om vi har sådana försvarsadvokater?
Nej, det skapar de problem som vi tidigare berört i den här podden, att förtroendet raseras och att advokattiteln eroderas och att människor till slut får sina misstankar eller till och med sina starkaste fördomar uppfyllda om att det här är människor som så att säga inte utgör en reguljär del av rättssystemet, advokaterna, utan är där för att till varje pris och i alla avseenden hjälpa kriminella och inte vara då det som är, egentligen är syftet med det, nämligen att vara någon form av ytterst grindvakt för rättssäkerheten. Och jag tänker än en gång, jag har gjort det förut och gör det även den här gången, undersöka att det trots allt är en exceptionell minoritet utav advokaterna som håller på det här sättet. Även om det inte bara är två, så består advokatkåren utav 6 000 personer, och det får inte dras ett täcke utav skit över hela kåren bara för att det finns då, i det här fallet, några som det har uppdagats mycket tråkiga och fula och allvarliga saker kring. Och jag säger att det finns som bekant rötägg inom alla yrkeskårer, så väl läkare och poliser som åklagare och för den delen domare också, även om det är något ovanligare att vi ser den typen av, i varje fall uppenbara, fel som görs av domare, men det har vi sett också.
Vi ska återkomma alldeles strax till just poliser som missköter sig och begår brott, men jag tycker att det du just nu har sagt ska sägas också i en kontext av att vi under gårdagen när vi spelade in det här hade en advokat i södra Sverige som dömdes till 3 års fängelse för näringspenningtvätt, och en advokat som i en granskning av Aftonbladet hängdes ut för väldigt tvivelaktiga tidsrapporteringar och ersättningsyrkanden i olika tingsrätter runt om i Sverige. Så att jag menar, det hela tiden, oavsett om man menar att det bara är ett visst antal rötägg som smutsar ner hela kåren, så är det uppenbarligen inte så att det bara är en här och där, utan det här var ju rapportering i media från Dagens Juridik och andra tidningar under en dag, samtidigt som det pågår en rättegång där två tidigare advokater står åtalade för väldigt grova brott. Så att jag menar, de här antalet rötägg, även om de är få, verkar ju bli fler och fler.
Jag hör dig, och du har naturligtvis en poäng i det du säger, och då låt oss återkomma till det som möjligtvis är medicinen emot det här. Starkare tillsyn och framförallt hårdare sanktioner för...
Men är det medicinen? Jag har suttit och tänkt på det här lite under den här rättegången, om det verkligen är medicinen. Jag menar, om det nu är så att de här anklagelserna som riktas mot kungen och prinsen skulle visa sig stämma, oavsett om de döms för det eller inte, är det så att de så att säga inte skulle vara delaktiga i att planera ett påstått mord om de visste att det skulle kosta dem 50 000 kronor en varning från advokatsamfundet?
Nej, det tror jag. Där kan man ju titta på liksom kriminologins förebyggande effekter, eller kriminologins siffror på förebyggande effekter av vanliga straffsanktioner. Att när det gäller den allvarligaste formen av brottslighet, så är det inte så att spänger honom, du har dödsstraff eller livstidsstraff eller 25 års fängelse. Du kommer i de allra flesta fallen inte att se att mördare som i hett blod mördar sin partner eller före detta partner eller vad det må vara i svartsjuka, kommer inte avstå från det för att straffet är högre. Så att säga, så är det. Det är en omvänd proportionalitet på den preventiva effekten mot brottets grovhet, brukar man ju säga. Det vill säga, om du däremot får 10 års fängelse för att köra för fort, så kommer du inte köra för fort. Va? Och samma sak gäller naturligtvis här, att den här typen av exceptionella gärningar, om de nu skulle stämma utifrån vad åklagaren påstår, är sån att en advokat sannolikt inte skulle låta sig skrämmas av uteslutning i någon mening. Men däremot, de här som är, det här är ju på marginalen, de flesta fallen vi pratar om här är ju trots allt inom ramen för vanlig advokatetisk verksamhet eller övertramp, ska vi säga.
Om vi tittar på andra typer av lagstiftningar som har förändrats den senaste tiden, vi har pratat tidigare om det här med att nu man ska få använda hemliga tvångsmedel ibland utan skälig misstanke, så är det någonting som man kanske inte trodde skulle ske om man gick 10 år tillbaka i tiden. tiden det skulle låta extremt aggressivt från en politikers sida att lägga fram den typen av förslag. Om vi nu tittar på advokaternas roll och exempelvis den här möjligheten till att prata enrum med sin klient och inte avlyssnas av någon, är det regelverk som till och med skulle kunna tummas på från politikernas sida om det nu går för långt, om det är så att men det här funkar inte längre, alltså det är alldeles för många som missbrukar det här så kallade enrumsprivilegiet. Skulle man till och med kunna gå så långt att man ändrar det här, eller är det så att säga beroende av Europa rättsliga konventioner och liknande som gör att man inte kan tumma på de reglerna?
Nej, jag vet inte. Jag tror alltså att man skulle kunna, alltså det är en bevisfråga ytterst, om man kan bevisa att det går till på ett visst sätt och de bevisen finns, va? Så har vi ju fri bevisprövning i svensk rätt, om det då dessutom naturligtvis är en kriminaliserad gärning. Men jag tror alltså att de här mängden då som du pekar på börjar bli så pass många att rötäggen riskerar att i varje fall till sin yttre form gå över och framstå som ett systemfel. Och där, det är där jag menar att man måste sätta in, naturligtvis i båda ändarna, tillsyn när det gäller till insläppning av människor i samfundet och även tillsyn under utövandet av advokatämbetet, och naturligtvis även när det väl har gått snett så måste man ha en sanktionsmöjlighet som då är så att det svider, men det, även om det inte påverkar de här allra värsta avarterna. Men där har vi ju å andra sidan andra medel, nämligen straffrätten.
Låt oss återkomma till den här frågan så snart det bara är möjligt. Den här rättegången mot kungen och prinsen avslutas den här veckan, dagen innan midsommar, och vi kan väl räkna med att det kommer dröja ungefär 2 veckor innan dom faller. Då kommer vi naturligtvis att rapportera mer om saken. Nu ska vi gå vidare, Stefan, och prata om poliser som har dömts för fängelse. Häng kvar!
De har dömts till fängelse, inte för fängelse.
Det sa man till fängelse.
Nej, för fängelse. Ja.
Ja, Stefan, då ska vi snacka om ett annat fall som vi på Dagens Juridik har bevakat ganska flitigt det senaste året. Och det handlar om 2 poliser i södra Sverige som under ett ingripande i en bostad gjorde sig skyldig till en rad brott. Det var nämligen så att man skulle göra ingripandet mot en berusad man som befann sig i sin lägenhet. Man påstod i efterhand och skrev i olika PM och rapporter att den här mannen hade hotat dem till livet och att man därför var tvungna att vidta en del åtgärder som att pepparspraya honom och lägga ner honom på marken och sådär. Han plockades in och förhördes, men sen skulle det visa sig att han hade faktiskt en övervakningskamera i hallen där allt det här hade skett, och genom de bilderna som han då kunde plocka fram så har domstolen nu ansett det bevisat att han har inte alls dödshotat dem, och de har vidtagit en rad åtgärder som de inte hade rätt till, och nu döms de till 1 års fängelse. Det är extremt ovanligt här.
Ja, i synnerhet 1 års fängelse. Men det är allvarliga brott som de är dömda för, och det är ännu allvarligare att brotten är begångna i tjänsten av polismän som man ska kunna förlita sig på ett helt annat sätt. Och det är naturligtvis nästan slå in öppna dörrar att påstå det, så att säga. Men att missbruka sin maktposition och att i kraft av den trovärdighet som man har med sig genom att vara polisman påstå någonting felaktigt för att få vidta åtgärder som sen i sig visar sig sakna lagligt stöd. Det är ynkligt. Det är ynkligt. Jag hittar inget annat ord.
Chefsrådmannen Ted Alsvärd går så långt i sitt uttalande så att han säger att det är tragiskt. Det är inte så ofta man hör den typen av så att säga, ord komma från en rådman eller från någon annan domare i samband med att man meddelar domar. Det ska ju vara då möjligtvis någon sån här Drottninggatan-tragedin eller mordet på Anna Lind eller något liknande för att det ska komma sådana ord. Men han tar till väldigt starka ord här. Alltså, nu, vi pratade nyss om advokater som påstås och i vissa fall har konstaterats gå runt systemet och det etiska regelverket och i vissa fall gjort sig skyldiga till brott. Nu ser vi den främsta ordningsmakten här som man då uppenbarligen inte kan lita på när det gäller vissa personer i den kåren som begår brott inom ramen för sin tjänstutövning. Om vi tar ett större grepp på det här och inte fastnar i det. Alla de här sakerna som nu händer kring det svenska rättsväsendet, medierapporteringen kring advokater, medierapporteringen kring att polis döms för brott. Det är snart val. Kommer det här påverka valresultatet, tror du, på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Därför att jag tror att människor har helt annat fokus när det gäller vilken sedel man lägger i röstningskuvertet första söndagen i september. Alltså, det som påverkar är ju den kriminella situationen vi har i Sverige och den skenande gängbrottsligheten och skjutningarna. Det kommer påverka.
Men är det de här två poliserna man vill ska jobba stenhårt mot den grova kriminaliteten som många ser som ett hot då?
Det är det naturligtvis, men jag tror att man inte kommer väga in sånt här. Det är ju ändå, nu om jag inte har rollen av någon form av försvarare här, så är det ju fortfarande två polismän utav totalt 25-30 000 polisanställda vi pratar om. Även om det gång på gång naturligtvis dyker upp fall av poliser som döms för brott, vilket ja, det är verkligen inget försvar, men det kan vara en förklaring. Poliser i yttertjänst exponeras mer än andra människor för risken att hamna i situationer där de kan anklagas för brott eller till och med begå brott. Det här är dock ett helt annat typ av brottslighet än vad som normalt förekommer i samband med ingripande, där man kanske spänner handfängslarna lite för hårt eller tar i lite extra. Och då brukar jag i de sammanhangen säga att jag har stor förståelse för att i efterhand är väldigt enkelt för sådana som dig och mig att sitta i en podd och vara kritiska mot poliser i yttertjänst eller för justitieombudsmannen eller för den delen åklagare och domstolar också, medan man kanske har ett par sekunder på sig att fatta ett beslut om liv och död. Men i det här fallet så är det ju dålig polismoral. De här människorna borde ju aldrig fått bli poliser om man gör på det sättet som de gör här. Och det är ju det första man reagerar på, att man kan alltså inte man kan inte begå den här typen av brott som poliser, eller överhuvudtaget naturligtvis, men i synnerhet inte som poliser. Men nummer två jag reagerar på, att man inte ännu har lärt sig, om man nu är den här typen av rötägg, att det faktiskt finns kameror överallt. Att människor kan spela in både ljud och bild med någonting som alla har i sin inneficka eller i sin kavajficka eller vad det nu må vara, nämligen en mobilkamera. Och att de här då webbkamerorna som allt fler har i sina bostäder och runt sina bostäder kan dokumentera sånt som övervakningskameror gör på allmän plats. Och att poliserna då gång på gång går i de här fällorna, det är också obegripligt om man bortser från den moraliska katastrofen i detta.
Och att man dessutom då i efterhand chattar i olika grupper om vad som har skett och sådär, så kan man inte ha tänkt nämnvärt mycket på i alla fall att någon skulle kunna tänka sig gå igenom ens mobiltelefon i efterhand, så det är väl det. Men du är inne på någonting här som blir intressant, så kanske blir en valfråga, nämligen det faktum att det pratas om att man ska sänka kraven, det pratas om att man ska förändra kraven eller förstärka kraven. Just kraven för att komma in på polisutbildningen, säkerhetsprövningar har vi pratat om när det gäller Arlanda, men det gäller i hög grad även poliser och just de här antagningskraven. Nu har vi sett två exempel här på personer som uppenbarligen inte är lämpliga för att vara där. Skulle det kanske föreleda någon form av genomlysning av de här antagningskraven, eller ska man bara avfärda det här precis som med advokaterna om att det är två stycken av 30 000?
Nej, det ska inte avfärdas alls. Alltså, nej, det ska inte avfärdas. Däremot så är det så att, det har vi också pratat om tidigare, det finns ett systemfel idag som innebär att poliser i någon bredare mening har en uppfattning om att de har så att säga mer långtgående lagliga befogenheter än de egentligen har. Och jag har tidigare påpekat det här med att allting som poliserna gör, i varje fall inom ramen för sin repressiva myndighetsutövning, är egentligen undantaget från grundlagens bestämmelser om vad medborgarna ska vara fredade emot ifrån statsmakten och inklusive polisen då. Och att det är bestämmelser om allt som rör frihetsberövande och intrång i slutet förvaringsutrymme, det vill säga husrannsakningar och annat, det är undantaget från andra kapitlet regeringsformen, och det ska då tolkas restriktivt till nackdel för staten och extensivt till fördel för den enskilde. Och det här ska poliser då sekundoperativt ha med sig när de gör den här typen av ingripanden. Och är det så att enda målen får helga medlen i allt för stor omfattning även i yttre tjänst som polis, så har vi landat i det att poliser som har en femma i effektivitet men en etta i omdöme inte borde få ha blivit poliser.
Någon biträdande polischef i Skåne har under dagen gått ut och sagt i något uttalande på polisens hemsida någonting i stil med att man respekterar domstolens beslut och bla bla bla, och man ska göra allt möjligt som står i polisens makt för att det här inte ska hända igen. Det är sånt här uttalande som absolut inte säger någonting. Skulle man inte kunna förvänta sig att typ Anders Thornberg, vår rikspolischef, går ut i ett sånt här läge och ändå säger någonting som betyder någonting när två poliser, alltså poliser, inte ens polisanställda, döms för tre olika typer av brott i tjänsten? Är inte det någonting man kan förvänta sig av en myndighetschef i ett sånt läge?
Jo, det kan man. Och om man får en mikrofon under näsan så kommer han säkert uttala sig på ungefär samma sätt som vi gör.
Ja, om han skickar fram en biträdande polisområdeschef i nordvästra Skåne att säga någonting, så måste ju även Thornberg ha möjligheten att, så att säga, via ett pressutskick eller liknande säga någonting om saken.
Ja, att han borde naturligtvis. Risken är då att det låter som att man slår in öppna dörrar, men jag håller med dig. Det är snyggt och prydligt om en rikspolischef går ut och kraftigt fördömer brott som polismän har begått i tjänsten som renderar ett års fängelse och egentligen har ett straffvärde, ska vi säga, på 16 månader enligt vad Ted Adelsvärd, då alltså chefsrådmannen, kommer fram till i domen, men eftersom de samtidigt kommer bli av med sin tjänst så reducerar man straffet något till 12 månader då.
Vi ska lämna det här. Jag tycker i alla fall att det är viktigt att lyfta upp att det finns även andra yrkesgrupper förutom advokater som kan bete sig olämpligt i tjänsten, och det här agerandet är ju uppenbarligen högt olämpligt med tanke på hur den här processen har sett ut. Så det har ju bland annat ifrågasatts riktigheten i de här kamerabilderna och ljudfilerna från försvarets sida, så kan jag tänka mig att det kommer att bli en hovrättsprocess av det hela, så vi får säkert anledning att återkomma. Nu, Stefan, ska vi slänga på en liten jingle och sen ska vi prata mutbrott och fria det tidigare Ericsson-anställda som inte döms för något mutbrott i Djibouti. Ja, för det är ju så här att en enig tingsrätt har frikänt 4 tidigare Ericsson-anställda från ett åtal om grov bestickning, och skälen för det är i huvudsak att åklagaren inte har lyckats bevisa att 2 av de 3 påstådda mottagarna av mutor eller så kallade otillbörliga belöningar ingår i den begränsade krets av mutbara personer som anges i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Och när den här domen kom så satt jag ner på redaktionen, så satt det en kollega som inte jobbar på tidningen men som satt i närheten som sa att nu får det vara nog. Han drog näven i bordet och sa att det är ju helt jävla, sa han faktiskt till och med, omöjligt att dömas för mutbrott i Sverige. Vad är det frågan om? Och det här har vi diskuterat tidigare, Stefan. Det tycks ju vara mycket svårt att dömas för mutbrott i Sverige även om åklagaren har en ganska tung bevisning. Är det här domen ytterligare ett exempel på det, tycker du?
Jag kan inte detaljerna, men alltså i stort sett så är det så att det är svårt att dömas för mutbrott i Sverige, i synnerhet när det skett, framförallt ska jag säga, när det skett på internationell basis. Det innebär ju inte att de här nödvändigtvis borde ha dömts, bara för att vår kollega har den generella uppfattningen. Detta kan jag inte överhuvudtaget uttala mig om, för jag kan inte fallet, jag har inte läst domen på den detaljerade nivå. Men generellt sett kan man säga att jämfört med många andra länder, till exempel Storbritannien och Scotland Yard, som har en stor enhet som jobbar mot korruptionsbrott, så är Sverige fortfarande på efterkälken. Och vi har trots allt haft en situation där Ericsson tidigare och även Telia har medgett korruption och därmed hamnat på den i världen 10 i topplista som är över de sanktionsavgifter, alltså största sanktionsavgifter för korruption i affärssammanhang som överhuvudtaget finns, det vill säga den amerikanska myndighetens sanktioner som i de här sammanhangen ligger på många miljarder och på 10 miljarder och Sverige har 2 på den 10 i topplistan, och det är inte snyggt.
Det som är intressant är att jag har en känsla av att det är mycket svårare att dömas för mutbrott när det handlar om den här typen av stora upplägg, alltså när man är företrädare för ett stort företag eller på något annat sätt någon stor organisation. För jag har flera gånger, åtminstone 2 eller 3 under min tid på Dagens Juridik, skrivit om människor som döms för mutbrott i mycket mindre sammanhang. Det handlar om betydligt mindre pengar, det handlar om inte om 2 stora företag som gör affär ihop, utan senast så skrev jag om 2 stycken maskinister på en Viking Line färja som hade låtit sig bjudas på av kaptenen exempelvis, och de 2 dömdes då för mutbrott. Och jag menar, det sätter ju saken på sin spets. Här pratar vi om affärer som i runda slängar har varit värda 200 miljoner kronor. Känns ju som att upplägget har varit rätt fishy, sen att det inte har varit, så att säga, kvalificerat för att utgöra mutbrott. Ja, då är det väl så enligt lagens ramar. Men vad tror du, är du med på mitt resonemang här om att det tycks svårare att döma som mutbrott om man företräder ett stort företag eller en stor organisation?
Det tror jag absolut. Därför att som vanligt så har vi de vanliga åklagare eller kraven på åklagaren i de här sammanhangen. Man ska kunna visa inte bara att ett brott har begåtts utan också vem som har begått brottet och att det har funnits då de övriga, alltså rekvisiter ska vara täckta som uppsåt och vad det nu är åklagaren vill göra gällande. Och det här blir naturligtvis knepigare både när brotten som påstås har begåtts utomlands och dessutom i länder där det kan vara ännu knepigare att få bevisning säkrad på ett trovärdigt sätt. Så är det naturligtvis. Alltså. Och vikten av att de här brotten då rent generellt lagförs har nog ökat i takt med att globaliseringen har tagit fart och än en gång Sverige har ett skamfilat rykte och det är inte alls bra. Och den gamla klassiska slagdängan i de här sammanhangen att ja, det är det enda sättet om vi ska nu kunna göra affärer på den arenan eller på den marknaden så får vi anpassa oss och ta seden dit man kommer. Men det är inte så att svenska företag som har gjort det här har ju inte anpassat sig utifrån hur det är där. De har ju exporterat korruption därför att det är de som har betalat och sett till att vidmakthålla den här typen av korruptiva marknader som finns där ute i världen.
Varför tycks det finnas en sån ovilja då att ta tag i korruptionsproblemen? Men alla experter som du och jag har pratat med om åren, det är allt från Hayat Ibrahim som idag sitter på Institutet mot mutor. Det finns även vår återkommande kronikör Louise Brown som har jobbat mycket med de här frågorna. Vi har haft företrädare från Transparency International tidigare, företrädare för Institutet mot mutor och så vidare som hela tiden har sagt att Sverige ligger efter i lagstiftningen. Det är alldeles för få fällande domar. Vi har varit alldeles för naiva i Sverige och så vidare och så vidare. Men trots detta så tycks det ju inte hända särskilt mycket när det gäller antikorruptionslagstiftningen. Det är mycket fina ord, det är mycket fina kodex och policy som rullas ut på de stora företagen. Allt från advokatbyråer till företag som Ericsson och Telia och så vidare. Men ändå tycks ju det här pågå.
Ja, och det är så, de som gör mest skulle jag påstå är naturligtvis Transparency International, men inte minst då, eller kanske framförallt Institutet mot mutor som har tagit fram den här så kallade näringslivskoden som ju är ett så att säga, det är ett informellt regelverk som finns för att företag inte ska gör sig skyldiga till korruption och det regelverket är ju ganska enkelt men samtidigt uppbyggt ungefär som all form av vad vi kallar för juridiska regelverk med vilka ramverk man ska hålla sig in. Och då brukar man säga, följer man näringslivskoden så kan man i varje fall säga att man har en marginal till att inte göra sig skyldig till brott enligt svensk lagstiftning. Och det är fascinerande att det ska vara liksom en privat organisation som går i bräschen för det här.
Jo, men och den finns ju absolut, men upp, även om de har rullat ut sin fina näringslivskod så är det uppenbarligen så att alla följer nu inte. Den är ju för det första inte juridiskt bindande på något sätt, men är det inte så att lagstiftningen behövs skrivas om här på något sätt så att man behöver stävja det? Vi hade ju någon politiker här, någon rättspolitisk talesperson, minns faktiskt inte på rak arm vem det är. Jo, det var justitieminister Morgan Johansson när vi intervjuade honom i våran valspecial som lyfte just den här korruptionsfrågan och sa att det är en av de mest prioriterade valfrågorna för honom, nämligen att stävja korruptionen för att det får så extremt stora följdverkningar på många olika sätt.
Sverige har ju en låg korruption när det gäller det man klassiskt, alltså inhemsk låg korruption när det gäller det som man klassiskt förknippar med korruption, det vill säga ett kuvert med pengar under bordet. Va? Däremot, och vi hamnar, ska vi också säga, högt upp i Transparency Internationals index över de som är så att säga inte besmittade. Det ska vi framhålla i den klassiska meningen när det gäller upplevd korruption. Däremot så är det ju så att vi har en utbredd korruption när det gäller till exempel så kallad svågerpolitik, vänskapstillsättningar, man kliar varann på ryggen och så. Då ska man klart för sig att lagstiftningen kräver inte alls att det ska vara monetära, ekonomiska överföringar som ska göras, utan lagstiftningen kräver bara att det ska vara otillbörliga förmåner man tar emot. Och en otillbörlig förmån kan ju vara till exempel en fin utmärkelse eller en tjänst som i framtiden ska få tillsättas med en hög, antingen en hög tjänst inom det offentliga eller inom ett företag. Bara den är otillbörlig och så att säga saknar en reell adekvat grund, så blir den otillbörlig och då kan det alltså vara inte bara korruption i den bredare meningen utan också i den straffrättsliga meningen straffbart.
För någonstans hamnar man ju när man pratar mutor, och det ligger ju ganska nära så att säga en klassisk jävsfråga eller jävsbestämmelse, och det är väl hela tiden det här att man ska inte ens kunna misstänka att det har förelegat någon korruption eller att det har förelegat någon jäv. Och om vi ändå är inne och pratar summor och så här, så kan man ju säga att det pratades om i det här Ericsson-fallet var ju då någonstans i runda slängar 200 miljoner miljoner som man skulle ha tjänat på den här saken. Och tittar man på det här mutbrottet som de här två fartygsinspektörerna och en kapten på Viking Line dömdes för då på olika sidor, givande av muta respektive tagande av muta, så rörde sig om en middag för 450 kronor. Så att summan är ju, precis som du har varit inne på, inte alls avgörande i de här fallen, utan det handlar ju om vad som är en otillbörlig förmån och inte.
Ja, och vilket, man ska komma ihåg att det är ett sånt här trolöshetsbrott i grund och botten som tar sikte på att människor som inom ramen för sina anställning så där, går bakom ryggen på sina arbetsgivare till exempel och tillskansar sig förmåner för att hen besitter en viss tjänst inom ramen för sin anställning. Men det här begreppet har ju vidgats nu till att omfatta i stort sett hela företaget, och numera så pratar vi om vikten av att hela vägen upp från styrelsen och neråt så ska det genomsyras av en absolut nolltolerans mot korruption. Det går inte att ha det på någon halv hög nivå eller på den operativa nivån, utan det måste upp på den absolut högsta strategiska nivån. Det vill säga styrelsen ska säga att, som det är, och inte genom att säga att vi ser lite mellan fingrarna på det, bara affären går igenom.
Jag tror, för att knyta ihop säcken lite på den här podden, så kan man ju säga att precis på samma sätt som det ser illa ut för alla advokater att det finns ett antal rötägg som begår brott eller gör advokatiska snedsteg, så kan man väl säga att det ser ju väldigt illa ut för Sverige när stora företag som misstänks ha mutat eller till och med har mutat och liksom där det har fastslagits att de har gjort det, att det händer. Det stärker ju inte direkt Sverigebilden internationellt när det gäller de stora svenska företagen. Vissa av dem till och med halvvägda av staten. Så att det tycker jag att man gott och väl kan se över den här korruptionslagstiftningen när det gäller Sverige.
Ja, alla de tre ämnen vi har pratat om idag tar ju egentligen sikte lite grann.
Det är förtroendefrågor.
Ja, exakt. Va? Och då i de sammanhangen så här sitter vi och pratar. Om jag får återgå till det vi pratar om, poliser till exempel. Ja, det som vi sa om det bygger naturligtvis på att den tingsrättsdom som vi just har refererat står sig i hovrätten. Annars så kan vi inte göra de starka uttalanden som vi gör om bristande moral och allt vad vi nu har sagt kring det. Men för att återgå till vad du inledningsvis sa, då är det också viktigt att när det här prövas i hovrätten, om det skulle bli en ändring av polisfallet i hovrätten, så måste vi rapportera det och säga så här, men det var inte som tingsrätten trodde, och då får man liksom resonera vidare kring det. Samma sak gäller ju den här korruptionen. Nu har vi nu pratat om att det faktiskt har lett till friande dom och att vi inte kan uttala oss om huruvida åklagarens påstående i övrigt var rätt eller fel, men man måste kunna prata om det principiellt, för det är lite vad den här podden handlar om.
Ja, men det är ju så. Nyanseringar är viktiga, och det gäller inte minst åtalet mot kungen och prinsen, precis som jag berörde i inledningen också. Så att något sätt, utan att vi hade tänkt på det från början, så gick alla de här ämnena in i varandra, och ja, det var ju bra gjort, trots att vi inte har någon som skriver manus åt oss.
Det var ju finns inget manus överhuvudtaget. Men redaktör Eriksson har ju gjort ett förträffligt jobb med den här ryggmärgsreflexen av att tre fall som på ett eller annat sätt gick in varandra, trots att de var åtskilda i alla avseenden i övrigt.
Ja, det är stort. Hörrni, ni som är lediga och har tid får väl hoppa små grodorna, och ni som jobbar får väl också hoppa små grodorna helt enkelt, för att ni inte hinner med. Ha en trevlig midsommar, så hörs vi nästa vecka igen.